för det. Kul att återigen få predika. För dig som inte känner mig, kanske för första gången, så är mitt namn John Horgby, teologi, studerar till pastor. Så som sagt, som Kristina sa här i början, så ska jag tala över temat att arbeta för Gud. Att arbeta för Gud. Och det är en frågeställning som man kan ställa sig. Är det någonting vi som kristna ska göra? Ska du och jag arbeta för Gud? Eller ska du och jag bara ta emot det han har gjort för oss? Och bara ta emot det han gör för oss? Eller ska du och jag faktiskt anstränga oss och göra någonting för honom? Och jag tror att du efter denna predikan kommer få en väldigt tydlig förståelse av att vi faktiskt är kallade att arbeta för Gud. Att du och jag är kallade att arbeta för Gud. Och det finns en mängd olika passager i Bibeln som gör detta väldigt tydligt och klart för oss. Och vi ska börja predikan i första Korintierbrevets 15 kapitel. Och jag tror att texten ska komma på väggen. Där vers 58, första Korintierbrevet 15, 58. Och där skriver aposteln Paulus så här: stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Så detta är alltså aposteln Paulus uppmaningen till de heliga i Korint att arbeta för Gud. Att först och främst stå fasta och orubbliga i sin tro till Gud, i sin övertygelse till honom. Men att också under detta alltid arbeta hängivet för honom. Och som sagt, en passage som denna gör det väldigt tydligt att den troende människan har en kallelse, ett uppdrag, en uppmaning från Gud att arbeta för dem, att göra tjänst för honom. Men någonting som vi också läser i detta bibelord är en nyans som Paulus skriver ska prägla det arbete du och jag utför för Gud. Arbeta alltid hängivet för Herren, säger Paulus. Arbeta alltid hängivet för Herren. För det är så att det är en stor skillnad på att arbeta och att arbeta hängivet. Och det är främst en skillnad som är i passion och attityd gentemot det arbete man utför. Och för att ge ett exempel på detta kan vi säga som så att låt oss säga att du är anställd av ett företag. Du går dit vardagsvis, är där i tid och går hem när dagen är slut. Du gör dina sysslor, men du tycker inte det är särskilt roligt. Och dagens höjdpunkt utgörs av lunchrasten då du äntligen kan få ta lite paus ifrån din syssla och vila ut lite. Och sen när dagen är slut då går du med raska steg hem och ska syssla med det du tycker om att göra istället för att syssla med ditt arbete som du inte särskilt trivs med. Men i någon mening, ingen kan ju anklaga dig för att du inte arbetar. Du går ju till ditt arbete varje dag och gör det du ska göra. Men det man skulle kunna säga om din arbetsinsats är att den inte är särskilt hängiven. Som sagt, du finner ingen särskild glädje i det du gör. Du tycker det är tråkigt helt enkelt. Och du ser det bara som en period du måste gå igenom för att sedan då på eftermiddagen få syssla med det du verkligen gillar av fritidssysslor så att säga. Men det är inte på det sättet ditt och mitt arbete för Gud ska präglas av. Utan ditt och mitt arbete för Gud ska präglas av hängivenhet. Det ska inte vara någonting som vi bara gör för att jag är kristen så jag måste väl gå på gudstjänst. Eller jag är kristen så jag måste väl vittna för människor. Eller jag är kristen så jag måste väl be och sen kan jag bocka av det när jag har gjort det. Utan nej, det arbete som du och jag ska göra för Gud är någonting som ska präglas av en hängivenhet ifrån oss. Att vi faktiskt älskar honom och ger oss här ett arbete för honom. Som du så väl vet så är det största budet som du och jag kan uppfylla det att älska Gud. Att älska Gud och att älska vår nästa. Och utifrån att vi älskar Gud så ger vi oss i hängivenhet till tjänst för honom. Det är inte någonting som vi bara gör i suckar och stönar och i motsträvighet. Utan vi gör det hängivet, i glädje för att få tjäna honom. Men med det sagt så får man faktiskt vara trött när man arbetar för Gud. Man får faktiskt sucka, man får stöna över olika situationer när man gör tjänst för Gud. Alla dagar är inte enkla bara för att man arbetar för Gud. När aposteln Paulus, som skrivit mycket av Nya testamentet, beskriver sin livsupplevelse i tjänst för Gud, när han beskriver sin erfarenhet av att vara i tjänst i församlingar, vara i tjänst för Gud så att säga, så är det inte alltid en enkel beskrivning han ger oss. Utan Paulus var väldigt ofta trött, svag, utsliten. Han var i svåra situationer, hade många motståndare. Men samtidigt så är det samma Paulus som talar och uppmuntrar oss att ständigt arbeta hängivet för Herren. Så vår hängivenhet till Gud beror inte på om vi går i nedförsbacke eller uppförsbacke. Utan den beror på om jag har en fasthet och en orubblighet i tron som säger att jag kommer att fortsätta vara hängiven Gud. Trots om det är uppförsbacke eller nedförsbacke. Ett annat exempel på en person som absolut var väldigt hängiven Gud, det är Jesus Kristus själv. Ingen kan anklaga honom för att inte vara hängiven, utan han gav ju till och med sitt eget blod för Gud. Han gav allt för Gud. Men denne Jesus hade det inte alltid enkelt när han stod i tjänst för Herren. Om du följer med mig till Matteus evangeliets 17 kapitel, vers 17, så ska vi där läsa en uppgiven Jesus som är trött på människorna runt omkring honom. Och det är i kontexten när hans lärjungar har misslyckats med att befria en pojke från en ond ande. Du får nog gå vidare i bibelorden till Matteus 17, 17 om du hittar det. Matteus 17, det kanske inte fanns. Jag läser. Och det säger Jesus så här i alla fall. Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Så här ser vi alltså en Jesus som är mitt uppe i sin tjänst för Gud. Han har sina lärjungar, sina medarbetare. Och han är inte särskilt glad. Utan han är ganska uppgiven och trött på de lärjungar som omger honom och tänker, hur länge ska jag stå ut med er? Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Jag orkar inte med er. Men samma Jesus visar ju genom denna prövning, genom denna svåra situationen, hängivenhet för Gud. Han suckade, han stönade, han var uppgiven. Men denna uppgivenhet berövade inte honom hans hängivenhet till Gud. Han fortsatte att arbeta för Gud trots att han var trött och uppgiven stundvis. Så att vara hängiven sitt arbete till Gud, det innebär inte att du inte får vara trött, utmattad, uppgiven eller trött på dina grannar som du ser jämte dig, trött på dina medkristna. Det innebär inte det. Men det innebär att man har en fasthet, att man fortsätter att tjäna Gud genom detta. Vi ska ta en titt på en annan passage i första Korintsbrevet. Och det är första Korintsbrevet, 3 kapitel, vers 6-9. Första Korintsbrevet 3, 6-9. Och denna passage gör också det väldigt tydligt att den kristna människan har en kallelse att arbeta för Gud. Och det skriver Paulus så här. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Och vad säger Paulus sen? Vi är Guds medarbetare och ni är Guds åker, Guds byggnad. Så här talar Paulus alltså om det arbete han och Apollos hade utfört i församlingen i Korint. Och Paulus säger att församlingen är den åker han har gjort tjänst i. Han har planterat och Apollos har vattnat. Och han kallar sig själv att vi är Guds medarbetare. Vi är Guds medarbetare. De arbetade för Gud. Men någonting som också är väldigt viktigt att se i denna text är att Paulus säger att varken han eller Apollos betyder något. Trots att de var medarbetare åt Gud och de som har gjort tjänst för Gud, så säger han att jag och Paulus, vi betyder ingenting. Utan den som betyder något i ett fruktbärande arbete för Gud i hans rike, det är Gud själv. För det är bara Gud som kan ge frukten. Det är bara Gud som kan göra dina och mina ansträngningar, vårt arbete för honom fruktsamt. Ditt och mitt slit blir fruktlöst om inte Gud ger frukt. Så detta är väldigt viktigt att ha i åtanke, att i oss själva kan vi inte göra någonting. Vi kan svettas, vi kan ha det jobbigt, vi kan anstränga oss. Men om inte Gud ger frukt så står vi där fruktlösa. Så en fel uppfattning du kan få när jag står och talar här om att vi är Guds medarbetare, vi ska arbeta hängivet för honom, det är vi som ska kämpa arbetet, det är att du kan tänka att Gud behöver vår hjälp. Och det är en fel uppfattning. Det är snarare vi som behöver Guds hjälp. För vi står där fruktlösa om inte Gud hjälper oss. Gud står inte fruktlös. Han kan ge frukt. Men vi står absolut fruktlösa om inte Gud ger oss frukt. Så som medarbetare för honom måste vi ha det i åtanke att jag är ingenting, va? Absolut ingenting om inte Gud ger mig frukt. Men Paulus talar här också om att den som arbetar kommer få lön av Gud. På samma sätt som en mänsklig arbetsgivare ger sina medarbetare lön, på samma sätt ger Gud sina medarbetare lön. Du och jag går inte hem oavlönade i slutet av vår arbetsdag, utan Gud är trofast, han är Gud och han välsignar den nåd han ger oss. Jag vill så tänka lite på det, att om jag bär frukt, om jag är tjänst för Gud, då är det på grund av Guds nåd som gjort det möjligt för mig. Och nu ska ni få höra på en förunderlig nåd. Men sen ger Gud mig lön för den nåd jag har mottagit. Den frukt jag har burit för Gud får jag lön för. Men då är det att jag får nåd på nåden. Hänger du med mig? Jag tar emot. Jag arbetar för Gud och bär frukt för honom, och det är bara hans förtjänst. Men sen så får jag också lön för den förtjänst jag gjort, som egentligen är hans förtjänst. Så han ger mig nåd på nåden. Och där, kära vänner, det är en förunderlig nåd som är fantastisk. Och det är en av de välsignelser som Gud ger sina medarbetare. Nåd på nåden. Det säger vi inte nej till. Det säger vi ja och amen till. Amen. Men så det troendes arbete för Gud i den tid och den världen, det främsta syftet som han använder för att utbreda sitt rike, för att föra människor till frälsning, till deras eviga glädje, det är du och jag, det är våra ansträngningar genom Guds nåd. Så därför kan jag också hängivet ge mig till detta arbete, för jag vet att det är det främsta och det bästa arbete jag kan ge mig hän till. Det finns inget bättre att anstränga sig för än Guds rike, än hans församling. För det är det enda eviga, det är det enda bestående. Det är det enda viktiga i slutändan, spelar någon roll. Så därför kan jag också hängivet ge mig hän till det. För jag vet att det är det bästa arbetet jag kan syssla med. Det är det främsta arbetet jag kan syssla med. Ingenting kan liksom väga upp emot det. Att arbeta för Gud, det slår alla topplistor. Det finns inget bättre som du och jag kan ge oss hän till. Amen. Men då som sagt, hur är det då vi arbetar för Gud? I passagen i 1 Korinthierbrevet 3, så när Paulus talar om att han har gjort tjänst för Gud, arbetar för Gud, så är det ju församlingen han talar om. Det är församlingen han har arbetat i, det är församlingen som är den åker han och Apollos har verkat i. Så när du och jag ska arbeta för Gud, när Gud uppmanar oss att göra tjänst för honom, så har det att göra med att bygga hans församling. Att bygga hans församling. Och det kan absolut ta sig i olika uttrycket hur vi gör det, vilken plats vi gör det. Det behöver inte vara i Motala, Sverige, Europa. Men att vi bygger hans församling. Det är det han kallar oss till att göra. Och i någon mening så är det också det Jesus Kristus själv gör i denna stund och i detta nu. Om vi får upp Matteus 16:18 på väggen, så ska vi där se det. Matteus 16:18. Det säger Jesus till Petrus. Han säger så här: du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska bygga min församling, säger Jesus. Så när du och jag inser vår kallelse att bygga Guds församling, att göra tjänst för honom, det du och jag egentligen gör då, det är bara att vi tar rygg på Jesus Kristus själv som just nu bygger sin församling. Vi tar rygg på honom, vi följer honom, för han bygger sin församling. Och vi får göra det i hans efterföljd. Så Jesus är församlingens arbetsledare och chef, om du så vill uttrycka det. Det är inte först och främst några pastorer eller andliga ledare eller några fromma människor som bygger församlingen, utan den världsvida kyrkan byggs av Jesus. Det är han som bygger den. Jag ska bygga min församling, säger Jesus. Så det är han som leder arbetet. För du vet att varje predikanttjänst, varje pastortjänst har varit fullkomligt fruktlös, som jag sa, om inte Jesus hade gett oss sin frukt. Så därför så är det Jesus som bygger sin församling och inte någon pastor eller församlingsledare. Det är Jesus som bygger sin församling, och vi får göra det i hans efterföljd. Och jag vill också bara poängtera det, att församlingen byggs av alla troende. Varje lem i kroppen, stor eller liten, har en tydlig, viktig funktion att fylla. Det är inte några proffs på scenen med mikrofon som bygger församlingen, utan alla lemmar har en kallelse att delta hängivet i sitt arbete för Gud. Alla lemmar. Det är inte en proffsskara som är väl utbildad, utan den människa som tror på Jesus är frälst. Den är en lem i Kristi kropp och har en funktion att fylla för församlingens uppbyggande. Men tyvärr är det så att vi har kyrkor idag världen över med mängder av medlemmar som inte gör tjänst för Gud. Som låter andra människor göra tjänst. Som i någon mening går miste om glädjen i att tjäna Gud. Som går miste om glädjen att få tjäna människor. Och det finns flera olika anledningar till varför vissa troende inte arbetar för Gud. En anledning tror jag att faktiskt att man fått fel undervisning. Eller kulturen och undervisningen är gjort som så att man tror att det bara är en pastor som kan be för sjuka. Det är bara en evangelist som kan vittna för människor. Det är bara en lärare som kan undervisa i Bibeln. Det är bara en herde som kan se efter flocken. Men så är det inte. Alla troende kan göra tjänst och arbeta för Gud. Alla troende har en kallelse att arbeta för Gud. Så jag tror att vissa människor har fått en fel uppfattning. De ser ner på sig själva för mycket och inser inte vilka de är i Kristus. Att de faktiskt kan arbeta, att de har en funktion. Men sen så tror jag också en väldigt stor anledning till att många kristna inte arbetar för Gud är på grund av lathet. Lathet helt enkelt. Och jag vet själv utifrån mitt eget liv, jag är uppvuxen i kyrkan och sådär. Men det var först jag fick bibelskola och fick omvända upp riktigt som jag började anstränga mig församlingen. Annars har jag liksom levt 18-19 år och åkt räkmacka på alla andra människor i församlingen och inte lyft ett handtag i någon mening. För jag var lat. Det kan ju inte säga någonting annat om. Jag var omogen, oansvarig och lat. Det var det som var anledningen till varför inte jag ansträngde mig och arbetade för församlingen och för Gud. Det var min story liksom. Men det finns också väldigt tydligt att detta präglar församlingar världen över. Du följer med mig till andra Thessalonikerbrevet, kapitel 3, vers 10. Så ska vi se att Paulus där går hårt emot lata människor som fanns i församlingen. Andra Thessalonikerbrevet, kapitel 3, vers 10-12. Då säger Paulus så här. När vi var hos er gav vi er denna föreskrift. Den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Men vi hör att vissa bland er lever oansvarigt. De arbetar inte utan gör allt möjligt annat. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att arbeta i lugn och ro och äta sitt eget bröd. Vi hör att vissa bland er lever oansvarigt, säger Paulus. Och han befaller och förmanar dem i Jesu namn att arbeta. Så i församlingen Thessalonike så var det uppenbart att det fanns lata människor. Det fanns oansvariga människor, säger Paulus, som inte ville arbeta. Men de ville absolut äta. Men de ville inte arbeta. Men de ville däremot åka räkmacka på och konsumera på vad andra människor hade ansträngt sig för. De ville inte arbeta, men de ville inte äta. Och Paulus går hårt emot dem och säger, de befaller vi att arbeta i lugn och ro och äta av sitt eget bröd. Amen. Amen, det är bra. Men något som är viktigt att komma ihåg när vi talar om att arbeta för Gud, att den som inte vill arbeta ska inte heller äta, det är att Bibeln går inte hårt emot dem som inte kan arbeta. Paulus säger, den som inte vill arbeta, den som har förmåga, möjlighet, kapacitet till att arbeta, men som i oansvarighet och lathet inte vill arbeta, den befaller Paulus att skärpa till sig och arbeta. Paulus säger inte till den människa som inte kan arbeta av olika anledningar att arbeta. För det finns människor av olika sjukdomstillstånd, handikapp, som har en begränsad förmåga att arbeta. Nu säger jag inte att man, bara för man är sjuk eller handikappad, att man inte kan göra tjänst för Gud. Det kan man på ett fantastiskt sätt. Men man kan också ha en begränsad förmåga till att göra det. Men så det Paulus skjuter skarpt på, det är de som inte vill för att de är lata och oansvariga. Så som kristen måste vi inse att vi absolut inte kallade till lathet på inget sätt, utan vi kallade till hängivenhet, passion för Gud. Vi kallade att arbeta för honom, att arbeta för honom, att anstränga oss för honom, att göra saker för honom. Och tycker du att det skaver lite nu, så ska vi se till att det skaver lite mer i dig. Om vi följer med mig till Lukas evangeliets 17 kapitel, så ska vi där få se Jesus tala om detta. Lukas 17, vers 7-10, det säger Jesus så här. Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken, kom nu och sätt dig till bords. Säger han inte snarare, laga något till kvällsmat åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp på mig medan jag äter och dricker. Sen kan du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag. På samma sätt, säger Jesus, ska också ni säga när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag. Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vår plikt. Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vår plikt. Så här blir också väldigt tydligt att den kristna människan har fått uppdrag. Den kristna människan har en plikt att fullborda, att fullgöra, en tjänst för Gud att fullborda. Jesus säger en liknelse att en herre behöver inte ens tacka sin tjänare för att han gör det han har sagt åt honom att göra. Det ligger liksom i själva begreppet herre och tjänare, att tjänaren lyder det herren säger åt honom att göra. Tjänaren gör faktiskt det han har i plikt att göra. Och det är detta som, på det sätt som Jesus talar om oss, att vi har bara gjort vår plikt när vi har fullgjort allt han har kallat oss att göra. Men trots att vi har denna ringa ställning inför Gud, att vi är odugliga tjänare som bara har en plikt att fullgöra, så talar ju som sagt ändå Bibeln om en lön för Guds medarbetare. Det är inget oavlönat jobb. Vi går inte hem och tänker att aj då, lönen uteblev. Vad dålig ekonomi hos Gud nu. Nej, Gud ger lön till sina medarbetare. Han välsignar oss i detta liv med lön för vår tjänst. Men fullheten av den lön du och jag mottar för vårt arbete för Gud, den kommer komma i den kommande världen, i himlen där vi får åtnjuta evigt liv. Följ med mig till Markus evangeliets 10:e kapitel. Så ska vi där få se detta. Jag ska alldeles strax avsluta predikan. Vi ska bara knyta ihop säcken. I Markus 10, vers 29-30 säger Jesus så här. Jag säger er sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser. Och sedan i den kommande världen evigt liv. Så Jesus säger oss sanningen här. Det är väldigt bra att han inte ger oss lögn, utan han säger oss sanningen. Att den som ger sitt liv för honom, den som ger sitt liv för evangeliet, gör det inte utan att få hundrafalt igen. Både välsignelse i den här världen, men också en evig välsignelse i den kommande världen. Så det finns en lön att ta emot som en medarbetare i Guds rike. Men vad är det då jag har sagt idag? Vad är det jag har försökt predika för dig? Vad är det Gud har sagt till dig idag genom sitt ord? Jo, att du är kallad. Du är kallad att arbeta för Gud. Du är kallad att arbeta hängivet för Gud. Både i medgång och i motgång. Och det arbete som det främst handlar om, det är hans församling. Vi kallar att bygga hans församling. Och som medarbetare så vet vi att vår möda i Herren inte är förgäves. För vi har en lön att inkassera. Vi har en lön som väntar oss. För Gud är trofast och han avlönar varje medarbetare i hans rike. Amen. Och där var dagens predikan. Så vi ska fortsätta vår gudstjänst med lovsång och förbön. Och jag vill bara starkt uppmuntra dig till att ta detta till ditt hjärta. Att inse din individuella kallelse som kristen. Att du är kallad att arbeta för Gud. Du är en lem i kroppen som har en funktion att fylla. Och om du inte fyller den funktionen, då är kroppen i normen inte fullständig. Då saknas det lemmar på kroppen. Så varje troende, varje frälst människa har en tjänst att fullborda inför Gud. Amen. Vi välkomnar fram lovsångsteamet som tar oss vidare.